God förmiddag. För er som inte har sett mig förut så heter jag Christian Mölk, pastor här i församlingen. Och är ganska nyanställd, jobbat 2 månader nu. Och normalt sett så ska man stå och tala inför folk så är man ganska nervös. Det sägs ju vara ett av de absolut värsta sakerna människor kan göra. Uppfattas det som i alla fall. Lägg där till att jag då är nyanställd också. Så ökar nervositeten ett par grader. Och så lägger du till då dessutom att vårt beräknade förlossningsdatum är idag. Så förstår ni att man kanske är lite sådär hispig. Jag var det förra söndagen, lite stirrig så här liksom, visste inte vart det skulle gå någonstans. Och idag är det ännu mer så, om vi säger så. Det är inte lätt alltid att vara mig. Men det kanske går ändå, vi får se. Idag ska jag prata, jag har jobbat lite med Lukas evangeliet ett tag här och tänkte fortsätta med det idag. Så jag ska läsa från Lukas alldeles strax. Men för, jag vill bara påminna om vad jag pratade om förra gången. Då pratade jag om att när Jesus var 12 år i templet. Han startade sin faders verksamhet som jag nämnde då. Att han påbörjade liksom sin grej. Och det vi också såg förra gången var att Jesus, även om han är Gud, så föddes han till jorden som en människa. Och var tvungen att, precis som alla andra av oss, lära sig saker. Det står att han växte i vishet, till exempel. Han, precis som alla andra människor, så var han tvungen att lära sig gå. Han var tvungen att läsa Bibeln och alla de här sakerna liksom. Och på så sätt så han delar vår mänsklighet fullt ut, även om han är Gud. Fullt ut så är han mänsklig också. Och därför så är han våran förebild. Därför kan vi titta på Jesus och se hur han gjorde och vad han gick igenom och faktiskt göra samma sak. Han har gått före och visat vägen helt enkelt. Och därför ska jag nu läsa en text där Jesus blir frestad av djävulen. Och så ska vi se vad vi kan lära oss av den texten. Lukas kapitel 4, vers 1. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: är du Guds son, så befall att den här stenen blir bröd. Jesus svarade honom: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sa: dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats, och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Jesus svarade: det står skrivet, Herren, din Gud, ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Sen förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa till honom: är du Guds son, så kasta den ner härifrån. Det står skrivet, han ska befalla sina änglar att skydda dig, och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade honom: det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud. När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Så innan jag går in på de här frestelserna, går igenom dem en efter en, så vill jag först presentera de här olika karaktärerna i den här berättelsen, i det här frestelsedramat. Så om vi börjar med Jesus, som jag nämnde, Guds son som har kommit till jorden och som delar vår mänsklighet på alla sätt och vis, och som här frestas, utmanas av djävulen. Den andra personen vi ser i det här dramat, det är den heliga ande. Vem är den heliga ande? Jo, det är också Gud. Det är Guds ande som leder Jesus ut i öknen. Den tredje personen är djävulen. Och vem är djävulen? Jo, det kan man nog i och för sig prata jättelänge om, men jag vill inte fokusera på djävulen i den här predikan, utan mera bara förklara vem han är. Man brukar säga att han är en fallen ängel. Och det han är bra på, det är att luras. Det är viktigt att ha med sig. Alltid när man läser i Bibeln om djävulen ska man komma ihåg att han är väldigt duktig på att luras. Det är inte alltid det han säger stämmer. Ja, är det någon som har varit i en öken någon gång? Vifta med ditt pekfinger. Några stycken har varit i en öken. Föreställ er nu i ert inre en stor sandig öken. Alltså, när jag tänker på en öken, då är det positivt för mig. Jag tänker en solig sandstrand och blå himmel. Det kanske är så när man tittar ut här, liksom, när man bor i Norrland som vi gör, att det är ganska lockande. Det vore ganska skönt med lite värme, lite sol, lite skön sandstrand under i tårna. Och sådär liksom. Det är för mig en öken. Jag tror inte riktigt att det var så Jesus upplevde det här. När han var trött så kunde han tyvärr inte gå in till hotellet och lägga sig i spat. Liksom. Han kunde inte gå till hotellreceptionen och beställa en cola när han blev lite törstig. Liksom. Utan här, man måste föreställa sig här att det här var en otroligt tuff miljö att befinna sig i. Det var ingen enkel charterresa Jesus var med om nu. Jag har varit i den här öknen och det är inte så trevligt. Det finns liksom inget. Det finns sand och lite småbuskar liksom. Inget trevligt alls. Och tyvärr, sandstranden som jag tänker på när jag ser en öken framför mig. I den här öknen så är det mera grus liksom. Så det är så här en otrevlig plats. Där går Jesus omkring nu i 40 dagar. Såg ni, la ni märke till vem det var som ledde honom ut i öknen? Ni ser texten bakom mig, va? Guds ande. Och här vill jag hämta den första poängen i texten. Det var Gud själv som ledde Jesus ut i öknen. Den här prövningens tid. Ibland kan man ju få för sig att när man är med om jobbiga saker att så ber man Gud att hjälp mig bort från det här. Men det kan vara så, jag säger inte att det alltid är så, men det kan vara så att det är Gud som har lett dig ut i en ökenperiod. I en tid av prövningar som du behöver växa i. Det kan vara så, jag säger inte att det alltid är så. Här var det så för Jesus. Det här var Gud själv som ledde Jesus ut i denna prövning. Sen står det ju att Jesus frestades i 40 dagar. Det finns här, ni som kan gamla testamentet, ni vet att här finns det många paralleller. Vi har Mose, han var på berget Sinai i 40 dygn. Vi har Goliat, han hånade Israel i 40 dygn. Vi har Israels folk som fick vandra i öknen i 40 år. Men det är också en parallell till vad Jesus gör här. Och så vill jag nämna det här med prövningar. För att ibland kan man bli lite så här, man har hört så här att Gud prövar aldrig någon eller så där. Och vi ska, det här med, vad är skillnaden med prövning och frestelse? Jag vill ta några sekunder om det innan jag går in i de här frestelserna så att vi vet vad skillnaden. En prövning leder oss närmare Gud och en frestelse leder oss bort från Gud. Det är en grundläggande skillnad. Gud frestar aldrig någon, givetvis. Det är djävulen som frestar. Men Gud kan pröva oss. Det måste vi ha med oss. Det kan han faktiskt göra. Gud kan pröva oss och det leder till att våran tro växer. Det är tanken. Och här ser vi att Gud tillåter djävulen att fresta. Det är inte Gud som frestar Jesus, men han tillåter Satan att fresta Jesus. Vi ser också att en liten kuriosa detalj. Det är samma frestelser som djävulen frestar Jesus med som han frestade Eva med. Har du tänkt på det? Adam och Eva. Det är exakt samma frestelser. Det får du, när du kommer hem sen får du slå upp första Moseboken kapitel 3 och kika lite där. Vad menar Kristian egentligen? Så får du lite fördjupa dig i Guds ord hemma. Okej. Då går vi in i första frestelsen. Det börjar med att Jesus, det står att han åt ingenting under de här 40 dagarna. Och sen blev han hungrig. Och sa inte jag precis att Jesus var som oss liksom. Att när han föddes till jorden så blev han som en av oss. Han var mänsklig. Och sen står det här nu att han var, blev hungrig först efter 40 dagar. Vad är det för liksom übermänniska? Det är något som inte stämmer här. Jag blir hungrig om jag missar fikat liksom. Jesus står att han blir hungrig först efter 40 dagar. Något så här. Jo, jag har kollat upp det här lite. Och det första man kan ha med sig är att Lukas, han som skrivit det här evangeliet, hans yrke, man tror att han var läkare. Och jag tror att det här är en läkares perspektiv. Därför att om man kollar runt lite så märker man att hur länge kan en människa klara sig utan mat? Jag sökte på det på Google och såg att forskare sätter ett, alltså mellan 17 och 70 dagar. Det är vad en människa klarar utan mat. Genomsnittet är 40 dagar. Forskare idag säger att genomsnittet för vad människor klarar av utan mat är 40 dagar. Så jag tror att det Lukas här uppmärksammar, det är att nu hade Jesus kommit till den gränsen för vad han klarar av. Det är inte hungrig som jag blir när jag missar fikat, utan det här är en annan sorts hunger. Nu är det på riktigt liksom. Nu är det på liv och död här för Jesus. Nu har han nått den mänskliga gränsen för vad han klarar av. Då kommer djävulen. Och vad är det han frestar med? Bröd, givetvis. Han passar på liksom. När det har gått 40 dagar, då slår han till. Och den här frestelsen påminner mig om en mycket allvarlig incident jag var med om. Det var så att jag var ganska ung, 20 år kanske. Hade bestämt mig för att imorgon ska jag fasta. Jag hade mycket att tänka på. Och skulle ta ett allvarligt beslut i livet. Det är viktigt att fasta, tänkte jag. Det ska jag göra. Så bestämde mig för det. Ladda liksom. Och går och lägger mig. Läser mitt godnattbibelord, somnar. Och så vaknar jag. Går upp. Har totalt glömt bort att jag ska fasta. Brer min honungsmacka. Och gör i ordning frukosten. Mitt glas med mjölk. Kopp kaffe. Och nej, jag skulle ju fasta. Så jag tar min honungsmacka. Lägger den på bänken. Och tänker, ja, okej, jag ska fasta. Och så, så börjar jag be liksom. Jag går ofta omkring när jag ber. Så gick omkring där hemma liksom. Vandrar fram och tillbaka och bad liksom. Så varje gång jag gick förbi den här honungsmackan så blev frestelsen svårare och svårare. Och jag och honungsmackor, det är svårt alltså. Så nej, men okej, jag visste så, nej, men det är bara en frestelse liksom. Det här ska jag klara av. Och varför jag inte slängde mackan, det vet jag inte. Men gick där fram och tillbaka och till slut bara, nej, men alltså, det är bara en macka, det kan inte vara hela världen. Så jag åt den och kände bara efteråt, bara nej. Avbröt fastan och mådde dåligt. Och förhoppningsvis gjorde ett dåligt beslut sen, jag vet inte. Inte riktigt samma sorts frestelse kanske, men eller ja, samma sort men olika dignitet. Jesus, det djävulen frestar Jesus med, det är ju faktiskt någonting som egentligen är helt okej. Eller hur? Det måste man komma ihåg i den här frestelsen. Alltså att äta bröd, det är inget fel i sig självt. Det är inte så att djävulen frestar med någonting felaktigt. Eller hur? Det är klart att Jesus får äta. Men det djävulen frestar med här, det är att byta fokus, helt enkelt. Det var det jag föll för också. Att byta fokus från Gud till sig själv. Jesus visste vad han höll på med. Han var inne i den här perioden av fasta, att gå igenom de här prövningarna, frestelser. Det var Guds vilja att han skulle vara där. Han visste det. Och han skulle avstå från mat. Och på så sätt så, om vi tittar på Jesus reaktion här. När Jesus svarar djävulen så säger han, det står skrivet. Det är nästa punkt jag vill lyfta fram. Därför att djävulen frestar oss med saker och ting som är fel, då måste vi kunna svara med Bibeln, som Roger nämnde tidigare. Att svara med Bibeln är att det man vet från Bibeln är ett alldeles ypperligt försvar. Har ni hört det här, den här vapenrustningen som Paulus skriver om? Ni har säkert hört talas om Guds vapenrustning som det står om i Efesierbrevet kapitel 6. Jag vill bara hämta en mening som Paulus skriver där. Han säger så här: stå fasta. Ja, egentligen bara två ord. När djävulen attackerar oss med brinnande pilar och med allt möjligt och sådär, då så säger Paulus att då ska ni stå fasta. Ibland kan man nämligen tänka att det är ett andligt krig vi är inblandade i och att vi ska ut och attackera djävulen, anfalla honom. Men det Paulus undervisar om, det är att när han attackerar dig, då ska du stå fast. Stå kvar i det du gör. Stå fast i Guds ord. Stå fast i din kallelse. Vad har vi fått för kallelse? Jo, att berätta om Jesus. Det ska ni fokusera på. Stå fasta i det ni har fått att göra. Låt han skjuta brinnande pilar på er. Men stå fast i din uppgift som Gud har gett dig. Det är vad Paulus undervisar om. Och här ser vi att Jesus gör så. När djävulen kommer med attacker, han står fast. Han säger nej. Det här, nu är jag inne i en period av frestelser och prövning och fasta. Nej. Det är viktigare att lyda Gud än att lyda dig, helt enkelt. Och vad betyder det här för oss idag? Om vi kopplar det till våra liv idag. Jo, att det är viktigt, det Jesus försöker lyfta fram här, det är att det är viktigt att prioritera Guds ord. Jesus hade inte ätit på 40 dagar. Ändå var det viktigare för honom med Guds ord än med bröd. Det är viktigare att äta den andliga maten än att äta den fysiska maten. Det är viktigare. Det är inte något fel att äta riktig mat, men det är viktigare med Guds ord. Kom ihåg det och låt det bli en verklighet i ditt liv. Försök tänka efter liksom, hur viktigt är mat för mig? Hur viktigt är Bibeln för mig? Vad är viktigast? Mitt exempel med honungsmackan, så vart till slut honungsmackan viktigare för mig än att fasta. Och jag föll liksom, det var fel, men vi kan lära oss någonting av detta. Om vi tar nästa frestelse då. Då visar djävulen Jesus alla riken och säger att de här rikena har jag fått. Och om du tillber mig så ska du få dem. Och det här grunnar jag lite på först. Hur kommer det sig att djävulen har fått all makt? Det är inte konstigt någonstans. Varför är han? För i Bibeln står det på ett annat ställe att djävulen är världens första. Varför är djävulen den första här i världen för? Det är inte konstigt. Borde inte Gud vara det? Eller borde inte Var det inte så att när Gud skapade människorna att han gav uppdraget att råda och förvalta jorden? Det gav man ju till oss. Varför är djävulen helt plötsligt den som har makten? Har ni tänkt på det någon gång? Det står att djävulen säger själv här att det har överlämnats till mig. Jag tror att det hänger ihop så här att Gud vill att vi människor ska råda här på jorden. Men vi har lämnat över makten till honom, till djävulen. Och djävulen tar gärna emot det. De goda nyheterna är ju att när Jesus kom till jorden så kom han för att ta tillbaka makten. För att bli herre över både himmel och jord. Det är vad Jesus kom för att göra. Han är herre, bekänner vi. Inte någon annan, utan Jesus är herre. Och ju fler som blir troende, ju fler som bekänner detta, desto mer utbreder sig Guds rike här på jorden. Det som Jesus kom för att starta. Och en dag i Uppenbarelseboken står det att att alla ska böja knä inför Jesus. Och det som djävulen frestar med här, det är en ganska allvarlig frestelse. För att om Jesus skulle gå med på att bli herre över alla riken redan nu i det här läget, då skulle en väldigt viktig sak missas. Därför att Jesus vet att vägen till att jag blir herre överallt, det är korset. Djävulen försöker lura Jesus att ta en genväg, att skippa korset, att inte gå den vägen. Och det är väldigt allvarligt, för vad hade hänt om Jesus hade skippat korset? Då skulle ingen av oss kunna få frälsning. Vi skulle inte kunna få syndernas förlåtelse. Det är det som djävulen frestar med här, att Jesus ska ta en genväg. Men Jesus vet att jag kommer bli herre. Alla kommer bekänna att jag är herre, men jag tänker gå vägen via korset. Jag tänker inte ta en genväg. Och återigen ser vi att Jesus hämtar sitt svar från Bibeln. Det står skrivet. Och han svarar att man ska inte tillbe någon annan än Gud. Och för er som är intresserade av så här djupstudier till exempel om Jesu gudomlighet eller treenheten och så här. Här säger Jesus att du ska inte tillbe någon annan än Gud. Men själv tar han emot tillbedjan, Jesus. I Nya testamentet kan vi läsa på flera ställen hur folk kommer för att tillbe Jesus. Han tar emot tillbedjan. Så Jesus är Gud. Och vad kan vi då lära oss av det här vi idag? Jo, att vi som är kristna, vi ska aldrig tillbe någon annan än Gud. Det är ganska självklart för oss idag, men det var inte självklart förr i tiden när det fanns många andra gudar att välja mellan. Men vi ska bara tillbe vår Herre. Och vi ska aldrig böja oss fullt ut inför någon annan än Gud. Inga världsliga makter ska vi böja oss inför när det väl kommer till kritan. Visst, man kan lyda lagar och sådär, men kommer det till blir det liksom att det går emot vad vi vet är Guds vilja, då ska vi aldrig böja oss inför någon världslig makt. Så, den tredje och sista frestelsen. Då tar djävulen med Jesus till Jerusalem. Och till templet. Och han står högt upp på templet. Det är en tempelmuren. Högt upp. Och så säger han att om du är Guds son så kasta dig ner härifrån. Och änglarna kommer rädda dig. Vad är det för frestelse han gör nu då? Jo, han frestar Jesus att utmana Gud. Att begära saker av Gud. Därför att djävulen vet att Jesus kommer inte dö. Visst, änglarna kommer att rädda honom. Det är sådär. Det förstår jag med. Liksom. Men han vill att Jesus ska utmana och fresta Gud att tvingas utföra ett mirakel. Och här tycker jag att vi kristna idag behöver se upp med hur vi själv förhåller oss till Gud. Vi kan aldrig tvinga Gud att utföra ett mirakel. Vi kan aldrig begära ett under eller ett tecken från Gud. Ibland kan det vara så när man ber att man har läst i Bibeln att Gud vill hela oss. Och så nästan ber man så att man tvingar Gud att hela. Det ska man inte göra. Därför att vi måste lära oss att Gud är Gud och vi är människor. Vi kan be till Gud om ett helande, men vi kan aldrig tvinga Gud att hela. Det är helt enkelt att vi måste acceptera att Gud är Gud och vi är inte Gud. Att vi böjer oss inför det, att det är han som har makten, inte vi. Sen vet vi att Gud är god och barmhärtig och att han vill hela oss. Men det är någonting vi tar emot. Inte någonting som vi kräver eller tvingar oss till. Och det visste Jesus att jag tänker inte kräva av Gud att han ska rädda mig från att dö när jag kastar mig ut för templet. Utan nej. Sen en annan detalj här är ju att här citerar ju faktiskt djävulen Bibeln. Har ni tänkt på det? Han säger ju också, det står skrivet. Till Jesus. Och här vill jag lyfta fram att även om någon är väldigt insatt i Bibeln och kan Bibeln och citerar ordagrant Bibeln liksom, kanske till och med kan hänvisa till grekiska grundtexten och sådär liksom, kanske till och med har en doktors teologisk examen eller någonting i Bibeln och kan liksom, som är expert på Bibeln helt enkelt, och som säger någonting, så här står det i Bibeln, det betyder inte att den personen har rätt. Det vill jag lyfta fram. Det är inte kunskapen om Bibeln som gör att man på rätt sätt kan berätta Bibelns budskap. Så att visst kan man lyssna på bibelexperter, men det kan lika gärna vara en missuppfattning. Man kan tolka Bibeln på olika sätt. Här ser vi att djävulen tolkar faktiskt Bibeln på ett sätt och tycker att nu Jesus, det står ju så här i Bibeln. Men Jesus säger nej. Så bara för att någon är väldigt duktig på Bibeln behöver inte betyda att han har lärt sig tolka Bibeln rätt. Det är väldigt viktigt att ha med sig, och allt mer i dagens tid. Man hör olika tolkningar hit och dit liksom hela tiden, och olika sätt att läsa Bibeln. Vi har liberalteologer, vi har konservativa teologer. Vi har folk som inte tror att Bibeln är Guds ord längre. Teologer alltså. Vi har folk som kallas för bokstavstroende, som tror att allt i Bibeln är bara att läsa precis som det står och så här är det, utan att man ska tolka det överhuvudtaget. Det är också väldigt märkligt. Bibeln är Guds ord, men man måste också kunna förstå vad som är Guds vilja, vad som är Guds tanke med de här texterna. Vilken sorts bibeltext är det här? Det är väldigt viktigt att ha med sig när man läser Bibeln att det här måste tolkas på något sätt. Vad är det Jesus menar när han säger så här? Vad är det? Nu citerar djävulen från en psalm. Hur ska den här psalmen tolkas? Det måste man alltid ha med sig. Det går inte bara att läsa Bibeln rakt av och tänka att så här är det. Men att Bibeln är Guds ord vet vi. Men på vilket sätt? Vad är det Gud menar med det här? Sen vill jag avsluta här med det sista som händer. När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. För det första, djävulen kommer komma tillbaka och fresta. Så bara för att man har vunnit en seger över djävulen så behöver man inte slappna av för mycket. Han kommer tillbaka. Och framförallt när Jesus börjar närma sig Golgata. Många frestelser. Många prövningar för Jesus. Kom ihåg det. Om du råkar ut för en frestelse, stå fast. Och när han har flytt från dig, djävulen, när han tvingas lämna dig för att du står fast, kom ihåg också att han kommer säkert tillbaka. Liksom. Det står så här i Jakob kapitel 4, vers 7. Stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Det är precis det som händer här. Jesus står fast i sin tro, sin övertygelse, sin bibelförståelse. Och djävulen måste ge sig av till slut. Det är bara så. Det finns ingenting han kan göra. Om du och jag står fasta i vår tro, då kan inte djävulen göra någonting. Då kommer han lämna så småningom. Och sen läste vi ju inledningsvis att Jesus var uppfylld av den heliga ande, eller hur? Vi står det bakom här på texten. Jesus var uppfylld av den heliga ande och han var otroligt bibelkunnig. Nummer två. De två är en fantastisk kombination som jag vill rekommendera. Låt oss bli uppfyllda av Guds ande. Men låt oss också studera och lära oss Guds ord. De två sakerna i kombination är oslagbart. Tänk om man bara var uppfylld av Guds ande men hade ingen kunskap om Bibeln. Då är det väldigt lätt hänt att man flyger iväg och börjar göra saker som man kanske inte har koll på. Liksom. Man börjar tro saker som man, ja, man blir ur balans. Liksom. Det är inget bra att bara vara uppfylld av Guds ande utan att ha någon kunskap om Guds ord. För det kan balla ur helt enkelt. Det är heller inte bra att bara kunna Guds ord men aldrig bli uppfylld av Guds ande. Då har du en massa kunskap men du gör ingenting med det i praktiken. Du låter inte Guds ande få påverka dig med Guds ord. Så att både vara uppfylld av Guds ande och att vara väl insatt i Guds ord, det är en väldigt bra kombination. Och det tycker jag är det bästa vi kan lära oss från Jesus. Som avslutning här nu. Ta det med dig. Att satsa på båda två. Be till Gud. Låt mig få bli uppfylld av din ande. Och gå hem och forska, läs, studera skriften.